Då ska vi se. Ska vi börja med att prata om Fenix eller Rullan?
Ja, jag har Rullan främst.
Ja, då kan vi börja.
Jag ska börja.
Ja,
ja. Ja, om vi ska tala om Rullan. Det, jag kan först säga ungefär var det låg, eller ganska nära. Det låg nära Stadsdiket, som nu heter Kungsgatan, och utgjorde på 1850-talets Uppsala stads yttersta gräns mot öster. Det ligger ju så gott som mitt inne i stan nu. Och i stans nordöstra hörn, alltså ända utav gamla Uppsala gatan, det gamla bommen vid Svarta bäcken, där gick två grenar utav bäcken som rann ner över Gärdan ner till Mikaelskyrkan. Alltså där egentligen var det osunda trakterna alltihopa, så att allting som rann, det rann just där Rullan ligger. Så det måste inte vara så roligt att vara det. Det var den första som hade, som började med att ha någon servering. Det var på 1830-talet. Så var det en som hette Wahlström som blev borgare. Han blev borgare i Uppsala 1818. Det var en liten kolgård som låg där nere som man under sommarna hade, ja, han byggde upp en liten kåk där och hade och bedrev en liten rörelse bara. Och förmodligen så var det Wahlström som på andra sidan gatan, alltså som gjorde annex, så att det var två kokare. Det, och sen var det efter nuvarande Kungsgatan, alltså där låg det två stycken kegelbanor, och de fanns kvar, fast de var ju omvända, men det var bland det första som användes, så var det kegelbanorna, och det var de som drog folk dit. Men sen byggde de på Rullan, och det var ju alltså en liten envåningskåk från början. Och järnvägen hade nyss dragits fram, Uppsala-Gävle. Men sen byggde de på, så att på nedre botten, om man kommer in i Rullan, när man kom in i Rullan, det första kan man ju tala om, då när man kom fram så var det en disk, alltså på den disken, det är, alltså, det är nutiden, alltså nu på 1920-talet, 10-talet. På disken stod en stor sån där brännvins damaskörn, vad ska kalla för nu, nya. Och på den var det en 3-4 kranar, och på den var det bara att gå och ta och den sort man ville ha. Och det var ju inte så dumt, till och med vad som var ändå konstigt, det var att det kostade ingenting, utan det var bara att ta en nubbe. Och så med maten förstås, och det kostade inte så mycket heller. Så det var inte under, men att det var nog ganska supigt. Men den där Rullan sköttes väldigt bra i alla fall. Det var som hette Emil Mellgren så småningom som övertog det. Och han anlade där uppe, han byggde där uppe en orkesterstrad. Och nere i trädgården, där fanns det en paviljong som liknar den ungefär som står i Flustet nu. Jo, där finns en paviljong. Där var det en paviljong. Och där var det levande musik jämt. Och i regel var det regementsmusik. Vi hade I8 här i Uppsala. Och där uppe, där kan jag säga, jag minns att det fanns en orkester som var där 2 år direkt, i direkt följd, som jag blev väldigt god vän med. En familj från Flensburg, och de bodde här 1924-25, och jag träffade dem dagligen, inte där förstås, men hemma privat. I alla fall, sen skaffade Svanfeldt, den sista ägaren, han skaffade ju en väldigt fin samling skålar och allting, det var en hel silversamling. Och förutom väggarna, det var ju verkligen, det var konstsaker. Och där var det två, när man i nedan bort var stora salen där. Sen var det en veranda mot trädgården. Och sen gick man till höger, då kom man in i ett annat lite fint, som var Stockholmsrummet kallas det då, Stockholmsmålet. Där var det två stycken små krypin med draperier för. Så att om det var ett sällskap för 3-4 stycken så satt de ogenerade där inne. Jag menar om det var någon som hade damer med sig, det var inte så vanligt på den tiden. Då drog de alltid för de där draperierna.
Ja.
Men det var det inte ändå där nere, men mycket fint det. Nej, det var en ovanligt trevlig krog.
Vad fanns det för någonting på väggarna målat då?
Där nere var det draperi på väggarna rent av, i det rum jag åsyftade, Stockholmsrummet.
Mm.
Där uppe var en vanlig målning. Och det var det stort utrymme där uppe.
Det här som Jonas Lindqvist hade gjort, det var alltså en tavla det då? Bara.
Nej, det var en olja. Den var väl stor ungefär en 70 gånger så här, 70 gånger 40, en sådan avlång tavla som Svanfeldt hade beställt just därför att det fanns en plats på väggen som den passade in i. Där gjorde Jonas Lindqvist den.
Ja.
Och den sörjde han nog, för det var en bra sak. Och
vad föreställde
det? Ja, det var bra saker. Jonas gjorde bra saker när han var ung.
Ja, det gjorde han.
Men sen var det en ganska originell veranda därför den var fullklistrad med gamla annonser och affischer från 1850- och 60-talet som Melgin hade satt upp på väggarna. När de hade haft konserter och sånt där.
Jaha.
Så väggarna var fullt med sånt där, så det var ett helt museum. Och där uppe då, ja, där var det ju förstås, då åt man ju regel där nere, tunnöbben och så. Men sen gick man därifrån, så gick man upp. Och då hade man kaffepunch och kaffekorna där uppe, det var det vanliga. Så där uppe var det ingen matservering.
Nej, nej. Följde servitrisen med då?
Nej, de lämnade med över noterna. Liksom, så det var bara att gå upp och sätta sig, så kom de och frågade vad som var. Nej, det var hemtrevligt.
Ja.
Men det var nog ganska bullrigt ibland. Men jag vet aldrig att man, om man läser tidningen nu, så mycket bråk och slagsmål i krogarna. Jag vet aldrig att jag har hört talas om någon slags mål, någon prop på någon krog.
Nej.
Ja, men jag inte vet jag om det var någon annan slags nöbber, men vad det var. Nej, men det var, jag menar att man, jag undrar efteråt så här, men där satt folk och drack krog och drack brännvin. Och de var naturligtvis inte nyktra, men det var aldrig något bråk, utan det var alltid lugnt.
Mm.
Och gick man ut på gatan, det var lugnt. Ja, men då ska man ju inte gå ut nu för tiden.
Nej, nej, nej.
Jag ska inte gå ut.
Sen brann rullan. Vilket
den, var den brann 1946. Ja, det var på hösten, en sensommarnatt. Och det tror jag verkligen många tog hårt.
Ja, vad var det för en restaurang eller
då ägde Svanfeldt Flust också. Och Flust var en sån krog som var stängd på vintrarna då, när rullan fanns. Men då gjorde de så att de överflyttade en servering till Flust istället. Så den var öppet året runt då. Så då fick vi ersättning på det. Och Flust var inte mycket tråkigare heller. Men det var nog lite mer högtidligt på Flust. Mer ordning.
Det var det.
Och på våran syn, för då var det mycket jubileer och så. Studentjubileer.
Mm. Det var då det öppnade, ja.
Ja. Nej, jag måtte få behålla Flustet så inte. Ja, nu det är öppet fortfarande förstås, men jag tänker bara det att det är dock bara en gammal träkåk.
Ja, det är det. Ja, det är ju därför det har blivit diskussion om det. Ja, det var brandtekniska skäl.
Men att det inte kommer att riva, det gör de inte.
Nej, det får de aldrig göra.
Nej, det kan de inte göra. Ja, det är vackert där nere.
Ja, ja. Ja, då är vi in... det var ju Svanfält då som drev det där.
Ja.
Fanns det några öknamn på Svanfält?
På Svanfält? Nej, det gjorde inte. Det gjorde nog det.
Nej.
Nej, och, men det var två mälgenar. Det var mälgen den äldre och den yngre. Och det var mälgen den äldre som jag hade erfarenhet. Och det var en verklig gentleman. Lite rund om magen och trevlig och artig. Och man skulle aldrig våga sig vara uppkäftig mot honom. Jag minns att i trädgården en gång så gick han alltid omkring och ansade rosorna. Jag hade inte en sax som gick och plockade sig där. Och så kom det en dam och en herre och slog sig ner på ett bord där. Då gick mälgen och klippte av en par rosor. Så gick han fram och bokade sig för henne. För att då lämna damen en rosan.
Ja.
Satt den där osterflickan kom ut med en liten vattenvas och satt den. Men så går det till på krogen när mälgen hade hand om det.
Ja, ja.
Han frågade henne sällskap för då lämna damen en ros.
Ja.
Nej, men själva gästeträdgården, den var trevlig på sensommarkvällarna. Då hade man ju levande musiken ute i där uppe i själva den där altan där. Och ja, det var hela parken som är borta nu. Hela den där förtjusande parken, ja.
Ja.
Jag kan inte fatta att de skulle... Jag menar, hade Rullan inte Björne så hade det varit kvar fortfarande.
Mm.
För den har de aldrig kunnat just riva. Men nu är det ju parkering där istället.
Ja, det är det.
Ja, det... Undrar på att man vill flytta från stan.
Ja.
Nej, jag kan inte finna någon trevnad i Uppsala längre. Men... Ja, det där var rörlande.
Ja. Och Fenix, ja, den har...
Ja, ja Fenix, ja, den är äldre. Den har ju varit... Den hette Äpplet. Upplandskällar hette från början. Sen hette den Äpplet. Och för Dervet hette den också. Så det hade olika namn. Jag kan se här att den första... som inledde någonting på Fenix, det var en som hette Becklin. Han började avyta sina bryggeriprodukter. Huset beskrivs som en liten rödmålad stuga med torvtak, men omnämndes dock som stadens mest besökta värdshus. Det är just där Fenix ligger. Det var en liten torvstuga, va? Sen var det 1830-talet som hette Berglin som fortsatte. Och sen när vi kom fram på 1840-talet, då var det full fart på Fenix. Men då hade turkarna, om det är någon som vet vad det var för den
här. Musiken?
Turkiska musiken, ja. Då hade turkiska musiken slutat. Och de hade avfästat det ganska ordentligt, som jag har ju i papperna här. Och de gick upp i juvenalerna. För då hade juvenalerna flyttat ifrån Åkerstens källare på Stora torget. Det blev för trångt för dem på torget. Då flyttade de ner till Fenix. Och då blev det mera ordning. Det blev lite lugnare. För turkarna, de hade ju inte gjort annat än fört oljud hela nätter. Ja, det var någonting fruktansvärt efter vad man kan läsas till. Men när de kom in där i alla fall i juvenalerna, då blev sammankomsterna på Fenix. Och det var samtidigt med Wennerberg kom. Wennerberg kom i farten omkring 1843-44 kom han hit. Och då var han med där. Och på så, men det var inga gruntar som började stå där.
Nej.
Nej, det var det inte. För gruntaren, de kom inte för närmare borta från stan nästan. Men han skrev, han komponerade andra saker som de sjöng där uppe. Så det var en väldigt fin krog, Fenix.
Mm.
Och det lilla som finns kvar nu. Men ja, vi har inte talat om den där lilla basen där. Det var alltså fröntin, vi hette basen. Så hon öppnade egen krog sen. Hon var en sån där som studenterna hyllade verkligen. När hon slutade så gjorde de insamling till en gåva åt henne. Och de skrev verser till henne. Och sen, hon var utan den typen som var omtyckt. Så att om det var någon som var lite grann på sniskan så kunde hon ta och lyfta ut dem. Men de var vänner ändå. Men hon skötte mycket bra om det där. Sen öppnade hon en liten krog i Svartbäcken. Och den drev hon bara några år. Sen öppnade hon en krog och en liten vattenstånd i Engelska parken. Där bakom Carolina.
Nej.
Där hade hon ett vattenstånd. Sen...
Vad sa du för hon där då?
Ja, det var alltså läskedrycker. Ja. Inte alkohol, bara läskedrycker. Men hon bodde i den lilla kåken som finns i backen. Det är därför för Trefaldighetskyrkan.
Mm.
Så finns ett litet hus. Det är basens gamla hem det.
Vid gamla skolan där alltså?
Ja, han är så ovanför. Ja. Ja. Där bodde hon.
Där Widerbäck är född?
Ja, han är född i stora husen.
Ja, ja.
Men basen hade kåken i backen.
Mm.
Bakom
alltså,
där. Men den är det enaste. Men den kåken kommer nog att behålla misstänker.
Ja,
för det är sån där kulturmyn i alla fall. Fast ja. Ingen kan bo där. Widerbäck bodde nere i stora husen.
Ja, ja.
Och sen hade hon en vän på Fenix som heter Svensson, Charlotte Svensson. När hon flyttade ifrån Fenix så öppnade hon då en handskaffär i gamla Café Noven på Drottninggatan. Och det var en tydligt vink, när våren kom kunde man vara säker om att då hade handskaffär åt mössorna i fönstret. Och då visste man att våren var här. Oavsett om det också var snö på marken.
Studentmössorna?
Så låg studentmössorna i fönstret.
Yes.
Det var ett absolut vårtecken.
Jaha.
Även om det snöade var jäkligt. Jo, jag minns henne lite grann. Det var en mycket fin affär. Parfymaffär och handskaffär och självbarn är fin.
Apropå mössor så har jag hört talas om att de på sista april skulle ha kastat mössorna i ån.
Ja, nej,
gamla
nej, inte sista april, nej, när de gick ifrån läroverket. När kastade mössorna i ån. Nej. Då kastade skolmössorna i ån.
Gjorde de det?
Ja, när de gick ifrån högre läroverket så gick de Systermangatan. Alltså det där förekom det inte nu.
Nej.
Men då gick de alltså i kroka ihop 4-4 och sjöng och gapa. Men när de kom till Järnbron, där kastade de mössorna i ån. Det minns jag. Men inte har de kastat studentmössor.
Nej, men vanliga vintermössor.
Ja, det kan hända de gjorde. Det är mycket, det skulle jag nästan tro att de gjorde.
Ja. Ja, jag är ju från landet så att jag har ju inte upplevt stan.
Och Vaxholm ligger väl inte på landet.
Ja, men det gjorde det.
Ja, Vaxholm ligger snart i stan.
Ja, det gör det. Ja. Jo, det var minnen ifrån Vaxhalla som gjorde att jag frågade om de här mjölkskjutsarna.
Ja. Jo, det stämmer absolut att de lämnar mjölk i hemmen.
Ja.
Ja, men det gjorde de i mitt hem på Överslottsgatan. Vi bodde i Fjärdingstörn.
Mm.
Och då kom Olén, heter han, i Floksta. Han kom in och suva och hämtade bara. Ja, det var inte bara där som man gjorde. Det var runt andra tullarna likadant förstås.
Mm.
För det var lite annorlunda med mjölkförsäljningen. Då hade de ju cementtoar inne i brödbutikerna.
Mm.
För då köpte man ju mjölken lös.
Ja.
Man hade lite mått och vägde upp med.
Fanns det mjölkaffär sen där uppe på
ja, Fjärdingen? Ja. Ja, alldeles precis där. Ja. Fanns det två, tre mjölkaffärer där?
Där vi bredvid vid på Överslottsgatan i hörnet av Järnbrogatan fanns ju en affär.
Jaha, Kalle Karlsson, Hansson, ja. Det var i nian där.
Ja.
I den Albert Engström har bott.
Jaha. Så fanns det mjölkaffären.
Ja, det gjorde jag.
Också, ja. Sund, en som heter Sund, man hade på sistone nu.
Ja, det stämmer.
Mitt för det där slottsbageriet ungefär.
Ja, jag har snett över det. Ja, stämmer, ja. Det stämmer, ja. Det låter två mjölkaffärer där.
Ja, just det. Det gjorde det.
Ja, nej, men de hade ju lite grejer. De hade smör och småsaker, mm, ost och, ja, och annat. Och bröd hade de kaffe.
Men var det de här mjölkbutikerna som övertog mjölkleveranserna så att säga ifrån de här bönderna? Nej. Eller måste de ta ifrån
nej, men det kom för att ända så småningom. Men bönderna lämnade från början in det själva.
Direkt till familjen.
Ja, för de hade ju småfräskor. När Åhlén i Floksa kom så hade han hela bakdelen av vagnen full med 5 liters fräskor och sånt där. Men det var inte förrän Uppsala mejeri började med sina 100 liters flaskor, eller 50 liter var det.
Jaha, ja.
Det var då.
Vilket år var det ungefär? Eller hur länge höll Åhlén på att lämna?
Ja, så länge jag... 1915, så där kan man säga.
Ja.
Tror jag. Men, jag minns jag gick... Ja, det är under första kriget, minns jag. Vi skulle hämta mjölk. Det fanns ingen mjölk att få. Men pappa hade bekanta ute på landet.
Bortom Husbyborg då?
Ja, just det. men jag trodde så inte visa hand i flaskan, utan jag måste lägga flaskorna i en... Jag hade skaffat mig en stor pappsrulle. Ja, men hade jag kommit och åker, jag hade polisen tagit mig. Ja, det har de gjort. Så att fick mingla ihop det där bak på cykeln. Men då var det ju inte mer än för Österborg och cykla in. Men sen var jag med och hämtade ända bakom gamla Uppsala, minns jag. Så hämtade vi mjölk under första kriget. Mm. Och det var ju lite farligare, för då hade de tagit mjölken och så vi kanske var böta med.
Ja, det var de så påpassiga?
Ja, det var alldeles för jävligt. Det var hopplöst med det. Men tänker de förska vänderna i alla fall när vi sålde grisar ändå, så bytte socker och sådär. Det vet jag väl själv att man gjorde. Man bytte socker och fick andra saker istället. Så ja. Var inga nymodigheter med det ännu.
Nej. Ja, det var lite med anledning av Fenix det där. Det är många andra...
Ja.
Andra...
Mm. Ja.
Vi talade om grålus.
Grålan, ja.
Eller grållan.
Ja. Ja, den låg ungefär där den ligger bredvid Stockholms nations tillbyggnad utan det musikforum.
Mm.
Så det är en öppen gård där. Där låg grålan i stadshotellet som kommer där. Och det var bara en lång disk där inne. Och så var det brännvinsflaskorna på bordet. Det var ingen utmätning. Utan de bara slog, gubbarna som kom och hade häst och stannade utanför med hästen. Så gick de in. Och så tog de en sup på en sill. Eller två med förresten. Två var en sill med. Och sen åkte de. Och det var inte någonting att sitta och prata. Utan det var bara i förbifarten att få en styrkare. Det var grålysen nu. Men var de fått namnet grålysen ifrån? Det vet jag inte för att det var...
Nej. Mitt för där så hade Falk sin express.
Ja, sen var stadsbyskontoret snett emot det. Där Sildebergs antikvariat hade.
Ja, var det i det?
Ja, där var det... Och så ovanpå så var det Kajsas kafferum.
Ja. Hur gammalt var Kajsas kafferum då?
Ja, det var inte så gammalt. 20-talet.
Jaha. Men vad var det för folk som gick dit?
Nej, det var vem som helst. Vi var där, minns jag, många gånger och drack kaffe där uppe. Men någonting som var ändå finare i den där hörnan, det var ju Skylla. Krogen Skylla. Det låg ju där i hörnet.
Det låg där i
hörnet. Ja, det står ju i artikeln där.
Ja, ja.
Och det har varit ett riktigt kroghörn där, för att det... ja, jag vet inte hur många som har haft krogar där. Och skylla, då var ingången ifrån Drottninggatan.
Ja.
Och sen var det en trappa upp alltså. Nu är det bara färre på nedre botten. Men där var det Wennerberg hade här på spelet på Skyllan.
Jaha, ja. Ja.
Nej, där har det, går det mycket historia om buller och bråk. Det tror jag framgår i en artikel, den där professorn som det var någon professor Sjöjtsson hette här i stan som på slutet på 1700-talet,
ja.
Han var mycket illa omtyckt och studenten hade bultat och bankat på fönsterluckorna och han var så arg och nervös, han gick ut och sköt av skott. Men det skulle han inte ha gjort för att han var till stämd naturligtvis, det är ju klart.
Ja, ja.
Men han klarade sig ändå. Men det var just där i Skyllas hörn. Ungefär där parkeringen är nu.
Ja, ja.
Det är Kajsas kafferum.
Ja.
Men det var många som hade den där Skyllakrogen.
Ja.
Här har vi... Ja, och så, ja medan vi är i det hörnet. Så kan vi ju tänka oss det då att när de varit utkastade från Skylla så sprang de in på Karybdis. Om det är någon som kan den där gamla historien om Skylla och Karybdis.
Ja.
Den, va?
Råkar man...
Ja, ja, alltså man råkar ut för det värre som att gick han ut och halvnyktrig från Skylla och gick in på Karybdis och var han helfull där istället.
Var låg Karybdis då?
Mittemot i hörnet där alltså.
Jaha, vid Gunnars då?
Nej. I hörnet i samma stadshotellet.
Jaha.
Där var det källare. Mm. Det var Karybdis och det var Flodmans källare. Det var olika namn på dem där. Alltså precis diagonalt över gatan. Och sen hade vi en annan som hette Aron Fors. Låg mitt, han var granne med nuvarande Skytianska trädgården.
Mm.
Där låg en liten träkåk som kallades Hotell Slusko. Och där hade sockerbagar som hette Aron Fors sin servering.
Gamla Göteborgs nation.
Just ja, på den tomten, ja. Ja. Och det sägs som en dag de får så att de visste inte om han var man eller kvinna. Det där återkommer i alla historier om honom.
Ja.
Men att där hade han sitt Aron Fors i alla fall i Hotels Lusko.
Vilka är det som berättar det om honom då?
I alla möjliga uppsala historier som jag tycker i memoarer och sånt där.
Ja, ja.
Det förekommer överallt. Jag menar, man måste man ha speciell litteratur. Jag menar.
Ja,
alltså,
ja.
Man måste ha uppsala litteratur.
Mm.
Och jag har ganska mycket av det där. Men det var ett riktigt surpörn det där Trädgårdsgatan.
Ja, det låter så.
Ja, det var nog bland det värsta.
Men jag minns ju sista april på när Göteborgsstudenterna firade så var det ju full rulle där.
Ja, när de hade nationen på Drott, ja, då hade de mött surpfanan ute genom fönstret.
Ja.
Men en sed, den kanske inte är känd, men det var det att när göteborgarna samlas på morgonen så gick de ut då i skjortorna och då var de absolut snea, för jag såg dem flera gånger. Då gick de upp till Stora torget, sen gick de ner från Stora torget och då gick de alltid in till Pettersson Karlsson. Det var en speceriaffär som låg på där Strandbergs ungefär ligger nu.
Jaha,
där var Pettersson och Karlssons...
Var Johansson före?
Ja. Och där var de alltid inne och fick glögg. Det där var en sed.
Jaså.
Så de var alltid inne där i den affären. Och sen fortsatte de vidare på stan förstås.
Jo.
Men,
var det på sista april det?
Nej, det var på... Nej då, det var på Lucia.
Lucia?
På Lucia.
Supfanan, vad var det?
Ja, nej, de hade en särskild flagga eller fana som var lite medfaren.
Jaha.
Som de inte gärna kunde visa för andra människor. Jo, den hängde utifrån fönstret där. Ja. Nej, göteborgarna var nog ganska ihärdiga, tror jag.
Det var de.
Ja, jag tror att de var nog som höll fanan högst i det här fallet. Ja. Nej, de var nog på lite överallt sådär. Men gudskelov att det där är slut. Ernst Nilsson har gjort han är bekant, Ernst Nilsson. Konstnären. Han har gjort en väldigt bra sak över den där Lucia-studenten när de kom vid Dombron. Kommer ha en rykta.
Ja.
Och så har de skjortorna på sig.
Var det den som var med på den här utställningen, uppsatta bilder?
Ja, det kan nog hända.
Sista.
Ja, alltså det är renomdömsnitt. Väldigt bra saker.
Mm.
De två studenter som står vid står och lutas lite grann med Dombron och lyktan och jag hade för den.
Det är alltså Lucia.
Det är Lucia, det är Lucia, ja.
Ja, ja.
Men jag tror inte att Fia Lucia är med nu, va?
Jo.
På nationerna med, gör de det?
Ja, då.
Alltså gör de det?
Ja. Fast det syns ju inte så mycket utåt, va?
Men nu är det min tur att fråga. Varför firar de inte vårfesten längre? Va?
Ja, det vet jag inte.
Men, nej, men den måste ha upphört.
Det har upphört, ja.
Men varför?
Det där i botan och allt.
Ja, just det.
Med vårtal och
så. Ja, men varför det slut? Det var ju så högtidiga stunderna på terminen.
Ja. Vårbalen har vårfesten, ja, har de själva kvar på nationen.
Ja, det håller de på med.
Men inte vårfesten. Jag vet inte varför det försvann. Men det var ju intressant då när de...